Under en period i början av det här året läser vi ju söndagens text ifrån Gamla testamentet, och vi ska strax läsa en text ifrån Mika bok. Låt mig bara få ge dig några liksom saker innan vi läser texten. Mika bok, det är på ett sätt ganska svårfångad text av flera skäl. När är den här texten egentligen skriven? Vem var Mika? Och hur mycket av den här texten kommer från hans penna? Ja, men det verkar då, när man tillfrågar experterna, finnas ganska stor osäkerhet kring en hel del av det här. Men det gör inte texten mindre aktuell. Man tror att Mika lever någon gång runt år 700 före Kristus. Att texten så småningom blir lite redigerad och man kanske lägger till en del saker. Och att den får sin slutliga form ungefär år 500 före Kristus. Gammal text, kan man säga. Det är ju oklart om han ser ut så här. Det kanske är en ung man, vad vet jag. Men frågan är då, vilken tid är det som adresseras i den här texten? Ja, men det är inte glasklart som sagt. Men inte heller helt avgörande när vi ska läsa den. Mikas budskap är nämligen i mångt och mycket väldigt tillgängligt för oss i alla fall. Profeterna i genom Gamla testamentet, de talar ju i viss mån till sin tid naturligtvis. Men de talar också in i Guds pågående plan med världen. Vart är vi på väg? Hur ska Gud nå alla folk med sin godhet? Vem är den avgörande spelaren för att det ska kunna ske? Och hur ska Gud kunna använda ett folk så fulla av synd och otrohet att de ständigt glömmer bort honom? Och vi kommer till dagens text strax, men vi läser från Mika bok några verser tidigare först, bara för att liksom komma i stämning. Är ni beredda? Ja, säger han. Samuel, väntar du? Så här börjar det. Ve mig. Jag är i vers 1 i kapitel 7. Det är som när frukten plockats och den sista vinskörden är över. Det finns inga vindruvor att äta. Inga färska fikon för min hunger. De trofasta är borta ur landet. Inte en ärlig människa finns kvar. Alla ligger på lur för att mörda. De vill fånga varandra i sina nät. De är ivriga att göra det onda. Stormannen fordrar gåvor. Domaren låter sig köpas. Den mäktige kommer med krav. Ja, allting är förvridet. Den bästa av dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre än en taggig häck. Den dag dina väktare förkunnat är inne, straffets dag har kommit, nu drabbar förvirringen folket. Tro inte på en vän, lita inte på en förtrogen, vakta din tunga inför kvinnan i din famn. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor och sonhustrun sin svärmor, och en mans husfolk blir hans fiender. Vet ni, när jag läser det här, då får jag bilden av Scar i Lejonkungen. Allt är i den ondes våld. Världen är full av misstro, av konflikter, av våld. Det finns inget att äta. Hela tillvaron är liksom präglad i den här texten av synd och mörker. Alltså det blir ju knappast värre än när det kan stå: tro inte på en vän, lita inte på en förtrogen. Kanske skulle människor som lever i ett totalitärt system kunna ta till sig en sån här text på ett lite annat sätt. Eller de som med hjärtat i halsgropen ser ICE ta över deras stad och släpa folk ur både skolor och hem. Vem kan man tro på? Jag hörde om husförsamlingsrörelsen i Kina som ju under många, många år har växt med explosionsartad hastighet under förföljelse och så. Att när det kommer en ny sökare till den här lilla husförsamlingen så kan man aldrig vara helt säker på om det är en längtande människa eller en informatör. Så otroligt besvärligt att leva så. Eller jag hörde en förfärlig historia häromdagen om en man som kommer till tro i Iran och börjar så småningom samla ledare. Han gör det under flera års tid. Och när flera hundra ledare är samlade i den underjordiska kyrkan i Iran för att mötas till uppbyggelse och bön, så spränger han sig själv och alla i luften. Han var taliban och gick inte att lita på. Vilket mörker. Kanske har du smakat något av detta du också. Konflikter i din vardag. Du har farit illa på jobbet eller i familjen. Eller så ser du dig omkring i världspolitiken och bara tänker, vem kan man lita på? Hur slutar detta? Och det är in i det mörkret, den mänsklighetens liksom djupaste förtvivlan som dagens text kommer. Nu läser vi den. Den följer nu. Vi slutade i vers 6 och så fortsätter vi i vers 7 och 8. Det här är dagens text. Men jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig. Triumfera inte du min fiende. Jag har fallit, men jag reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Ser du hur den gammaltestamentliga profeten sitter mitt i askan, mitt i missväxten och konflikterna, och så yttrar han ett men. Vi talar sant om mörkret. Vi smetar inte över det med någon slags tunn fernissa av peptalk och liksom positivism. Men det finns alltid ett men i den bibliska historien. Vi talar sant om det här. Det går inte att lita på folk. Det är våld och det är svält och det är elände och mörker. Men att spana efter Herren, att vänta på Gud min räddare, står de här. Vad är det? Mika verkar försöka hjälpa varenda längtande människa att inte tappa modet. Att inte sluta spana. Krångla vidare med din längtan efter Herren. Fortsätt att envist vänta på räddningen. Världen är ju förvisso på många sätt i ganska dåligt skick. Det beror naturligtvis på vad man tittar. Den är ju också vacker. Eller hur? Den är både och. Men den är i vissa avseenden i ganska dåligt skick. Men Gud är fortfarande Gud. Han är fortsatt den som bär tillvaron. Löftena gäller, viskar liksom profeten Mika till sin samtid och till oss. Vi lever liksom i den här spänningen på något sätt. Så här är det. Men jag spanar efter Herren. Det här med väntan har jag intresserat mig en del av. Jag skrev en bok om det för några år sedan. Och tycker det är ganska spännande att fundera över. Väntan tror jag kan hjälpa oss människor. Även om vi i vår tid gör allt vi kan för att eliminera väntan från våra liv. Nästan all ställtid är borta. Och vi hatar fördröjningar. Eller hur? Några nickar väldigt ivrigt nu. Det är ni med på. Köp nu, betala till hösten. Res till solen på kredit istället för att spara ihop till en resa om 3 år. Tryck i dig hela tv-serien i helgen. Allt är tillgängligt hela tiden. Bruset, ljuden, intrycken är som en flod för oss att ta hand om. Och vi blir allt sjukare, allt mer stressade och allt mindre rotade. väntrummen är eliminerade, tror vi. Men förr eller senare hamnar vi i väntrummet. Sjukdom, arbetslöshet, pajade relationer eller åldrande gör att vi inte liksom på ett sätt har ett val längre. Problemet är då inte vilka vi blir av att vänta, utan vilka vi har blivit av att aldrig öva på att vänta. Det är det som är problemet. Rädslan, stressen, paniken, klådan, rotlösheten drar liksom in oss i någon slags ond cirkel där vi ska döva det här liksom osäkerheten och otåligheten med ännu fler kickar, och vi blir inte botade. Ju räddare, ju mer jagade vi blir, desto svårare har vi att lyssna till Gud. Det är därför man någon gång i mellanvarven ska göra det som eran pastor har gjort den här veckan. Besöka tystnaden. Avgörande för att börja lyssna. Peter Halldorf, som för dig som inte vet vem han är, så finns han här i närheten av vår stad. Skrivit många väldigt läsvärda böcker. En av dem heter Vandring mot ljuset. Då skriver han så här, det här är ett fint citat. När det vid ett tillfälle uppenbaras för profeten Jesaja att Jerusalem ska överleva ett hotfullt angrepp från assyrierna, då säger Herren: lugnt ser jag på från min boning medan luften dallrar i solvärmen och daggen faller rikt i skördetiden. Herren är stilla när det stormar, därför måste också hans folk lära sig att vara stilla. Vad frågan gäller är om det i pressade tider finns någon som har mod att vara tillräckligt stilla för att höra en annan röst än sin egen. Det där är bra sagt alltså. Är ni med? När vi blir så där uppjagade av oron eller stressen och rotlösheten, så hör vi bara oss själva. Och inbjudan här handlar om att lyssna till en annan röst. Mika, han kommer till oss med en annan röst. Han ser något som inte syns. Gud kommer att gripa in. Det är inte ute med världen och det är inte ute med oss. Låt oss backa 2 kapitel i Mika bok och läsa från kapitel 5 och vers 2. Så står det så här, här har vi ett nytt men. Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas städer, ska jag låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket ska vara utlämnat till dess hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han ska träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn. Och folket ska bo i trygghet nu då han blir ärad över hela jorden. Han ska vara fredens herre. Hör du, mitt i sotet, förtvivlan, våldet, otillräckligheten, rädslan, så kommer en annan röst. En kvinna ska föda i Betlehem. En härskare som härstammar från forntiden. Det är bra det här. En härskare som härstammar från forntiden, från före tidens början, ska träda fram som en herde och en fredens herre. Vi hörde i inledningen att det är kyndelsmässodagen idag. Det är inte bara ägghalvan vi påminns om idag. Utan framförallt är det faktiskt den dag då Jesus bärs fram i templet.
Jag fattar hur det funkar.
Jesus bärs fram i templet och då kommer Simeon och Hanna fram till den här nya lilla familjen. Josef och Maria bär alltså fram den nyfödde Jesus till templet, precis som Gamla testamentet föreskriver. Och det står att Simeon har väntat på Israels befrielse. Och att han inte ska dö förrän han har sett den befrielsen. Hanna, hon är 84 år gammal, står det i Lukas evangeliet andra kapitel. Hon ber och fastar i templet ända sedan hon var ung och blev änka. Hur vet Simeon och Hanna att det är något särskilt med just den här bebisen? Hur många småbarnsfamiljer från Israel rör sig på det där tempelområdet för att bära fram sina barn? Det står att anden uppenbarar för Simeon att det här är Herrens Messias. Den som bland andra profeten Mika har pratat om, som kvinnan ska föda i Betlehem. Men man kan ana att det också har med väntan, med längtan och med avskildheten att göra. Jag misstänker att Simeon och Hannas skärpta blick har att göra med, om vi tittar på Simeon som det står lite mer om, att han inte alltid har befunnit sig bland massorna. Han ser och känner igen Guds besök därför att han inte har levt hela sitt liv i synligheten och i brådskan. Han lever förvisso i storstaden Jerusalem, men det är som att det finns en annan frekvens som har vårdats i Simeons liv. Han har befunnit sig i det fördolda och han har väntat, står det, på Israels tröst. Man kan nästan ana att han då och då har bläddrat, eller vad man nu gör, man rullar nog i bokrullarna i Mika bok och funderat över hur blir det när den där fredens herre kommer. Där i avskildheten, i tystnaden, borta från synligheten och brådskan, ni vet det där som så mycket dikterar vår tid, har han hört Guds löfte. Och där har han väntat och där har han sett sånt som inte syns i synligheten. En norsk retreatledare har myntat ett fint uttryck. Han har sagt om det var någonting som fördes ut i offentlighetens mörker. Det kan ni suga på en stund. Vi tänker att det är ljust i offentligheten, men det finns också ett alldeles särskilt mörker där. Där allt är synligt. Han känner igen, Simeon känner igen Guds märkliga vägar till och med när Gud kommer på besök som en skrikande bebis. Han har vårdat sina frekvenser. Kommer du ihåg vad vi läste i dagens text? Jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Simeon står i bredd med Mika och där kan du också få stå. Rubriken för den här söndagen, hörde vi inledningsvis, är uppenbarelsens ljus. Är det långa bibliska dramat så är detta ljus personifierat i Jesus från Nazaret. Han är ljuset som har kommit in i världen och det är i hans närhet som blicken klarnar. Har då allt som Mika såg i sin liksom profetiska vision gått i uppfyllelse? Nej, det har det inte. Tidens slut inleddes med Jesu intåg i världen. Men slutet på slutet, det ligger fortfarande framför. Därför kan vi, när världen snarare ser ut att regeras av skar en av fredens herre, då kan vi också lyssna till Mika och påminna våra hjärtan om vad det är vi väntar på. Till en värld full av rädsla, av flykt och av dånande brus, av stress och panik, hot om massförstörelse och klimatförändringar, så får också vi lyssna. Vi läser igen. Men jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig. Triumfera inte du, min fiende. Jag har fallit, men jag reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får komma till dig. Uppenbarelsens ljus. Evighetens konung. Barmhärtighetens första. Det trovärdiga vittnet. Förstfödd från de döda. Härskaren över jordens alla kungar. Vi kommer till dig. Vi böjer oss inför dig. Jag ber för alla mina vänner här i Johanneskyrkan. Kommer ditt ljus. Bryt in i vårt mörker där det finns. I vår jakt och flykt där det finns. I vår rädsla och oro där det finns. Kom fridens och fredens Herre. Med din egen närvaro. Tack att världen vilar i dina goda händer. Och tack att våra liv vilar i dina goda händer. Kom oss till mötes. Styrk vårt mod och smörj våra ögon så att vi kan se. Amen.